Blakes grundidé, om det finns en enda, så är det the imagination, det vill säga inbildningskraften, fantasi, inbildningskraften som det en gång hette på svenska, va? Det har med bild att göra. Va? Det är hans grundidé, att det är det stora hos människan och det är det som ska bejakas.
I am in you and you in me, mutual in love divine. Fibers of love from man to man through Albion's pleasant land. In all the dark Atlantic vale, down from the hills of Surrey, a black water accumulates. Return, Albion, return! Thy brethren call thee, and thy fathers, and thy sons, thy nurses, and thy mothers, thy sisters, and thy daughters weep at thy soul's disease, and the divine vision is darkened. Thy emanation, that was wont to play before thy face, beaming forth with her daughters into the divine bosom. Where hast thou hidden thy emanation, lovely Jerusalem, from the vision and fruition of the Holy One?
Den engelske konstnären William Blake föddes 1757 i London. Poet, grafiker, målare, författare, publicist. En visionär tänkare i dikt och i bild. Komplex och svår att fånga in på bara några rader. Systematisera. En konstnär med en helt egen blick på världen och verkligheten. Som mittpunkt i hans verk finns de 18 illuminerade böckerna som han graverade, färglad och tryckte själv. Ett poetiskt universum, befolkat av föränderliga individer med namn som Loss, Horizon, Ork och Albion. I Blakes konst är text och bild oupplösligt förenade med varandra. Hans verk har ofta något direkt över sig. Som om de sträckte sig ut mot betraktaren, sökte kontakt. Som den där lite dåligt kopierade bilden som hängde i en väns studentrum mellan bokhyllor och svärmorstungor i fönstret. Den nakne mannen som vände sig mot åskådaren med ett uttryck av fullständig tillförsikt. Carl-Johan Malmberg är författare, kritiker och essayist och har just kommit ut med boken Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake.
Blakes tilltal är ett väldigt intimt och direkt och, ska man använda ordet, jämlikt tilltal. Mm. Och det finns också i hans bilder att det finns en oerhörd direkthet. Va? Rent formellt ser man det där att han skapar inte ramar, han skapar inte tittskåp, han låter oss inte stå utanför och titta in. Han skapar inte gränser mellan sin bildvärld och åskådaren, utan det finns en oerhörd direkthet. Va? Ska man ha någon beskrivning av Blakes estetik så är det att bilden och ordet läses inte och betraktas inte i första hand, utan de kommer oss till mötes. Va? Så det här mötet är väldigt viktigt. Jag tror att Blake ser helt enkelt sin konst som en fråga om möten.
Jag står vid porten till William Blakes poetiska universum och tittar in. Den är lätt att tilltalas av och svår att omfatta. Inbildningskraften kontra melankoli och minne. Tron på människans inre kraft, glädjen, framåtrörelsen. De där virvlarna som hela tiden dyker upp i bild efter bild efter bild. Någon menar att Blake i sina verk strävade efter att återskapa kosmos. Att hans myter beskriver kampen mellan upplysning och fri kärlek å ena sidan och begränsad utbildning och moral å den andra. Mitt under arbetet med det här programmet mässar en vän till mig och skriver: "Aha, så du gör ett program om den där gamla vänsterradikalen." Application. He who sees infinity in all things sees God. He who sees the ratio only sees himself only.
Det där är ju en kritik mot Newton-universumet, alltså allt som finns kan vägas och mätas. Det tycker Blake är fullständigt nonsens, eller rättare sagt, det är väldigt farligt, därför att då begränsar man världen till någonting endimensionellt, man begränsar människan till något endimensionellt. Allt som finns kan inte alls vägas och mätas, utan det som finns är oändligt mycket större, och det som finns, det vet vi inte. Det krävs inbildningskraften, poeten, konstnären, för att upptäcka åt oss, för att ge oss vägvisning.
Men människan är central för honom, alltså att det finns i oss som en möjlighet. Kan man se det så?
Allt finns i människan. Människan är så att säga A och O för Blake. Det finns ingen, Blake tror inte på att det finns en natur utanför människan och sen finns det människan. Han tror inte att det finns en natur som skiljer sig från kulturen. Utan idén om en natur, och det är ett väldigt kraftfullt 1700-talsbegrepp. Alltså vår uppdelning mellan natur och kultur kommer ju under 1700-talet. Va? Inte minst tack vare de franska upplysningsfilosoferna, Rousseau först och främst. Va? Blake tror inte alls på den där typen av uppdelning. Det finns ingen skillnad mellan natur och kultur, utan allt kommer så att säga ur människan.
Du är inne på det också, det här att man pratar om mytologier, att man skapar, men att han har skapat sitt, att han skapade sitt eget universum.
Ja, han skapar sitt eget universum. Det finns den här berömda formuleringen i Jerusalem som man ofta citerar.
I must create a system or be enslaved by another man's. I will not reason and compare. My business is to create.
Och där är ett av de mest förtätade uttrycken hos Blake. Och han bekänner så att säga sin önskan att inte vara systematisk. Att inte hålla på att resonera och vara förnuftig. Han är ju den stora förnuftskritiken här i slutet av 1700-talet. Utan istället vill han skapa. My business is to create. Mm. Och där har vi då igen inbildningskraften, the imagination. Det skapande som är det viktiga för honom. En slags aktivitet.
Du pratar också, eller han pratar, och hans förhållande tänker jag till melankoli. Jag tänker på Dürer, Kopparstick, och melankoli och minne som någon slags tillbakahållande krafter. Och han vill att människan ska en slags rörelse framåt.
Ja, exakt. Det där tror jag är väldigt viktigt. Blake är inte bara den stora förnuftskritiken här. Han är också i en tid när melankolin hyllas som poetens naturliga sinnestillstånd. Den store melankolikritiken. Han tror inte alls på melankolin och känslomässig försjunkenhet, utan tvärtom på just, som du säger, rörelsen framåt, men också på glädjen som en slags motkraft till melankolin.
Samtidigt är han ju väldigt komplex. Jag tänker att figurerna återkommer, alltså hans mytologiska, som du, mytopoetiska tror jag du kallar dem för, figurer, återkommer i lite förändrade former, alltså det rör sig där också.
Ja, alltså Blake har ju vissa namn som kommer tillbaka på sina mytfigurer. Lowes, Urizen, Athona, Enithamen, det är män och kvinnor som befinner sig väldigt komplicerade, eller jag ska inte säga komplicerade, utan föränderliga relationer till varandra. Och de där, det går att fastställa hur de är i en viss dikt och vad de gör. Men man vet aldrig vad man har dem, va? När de dyker upp i nästa dikt kan de se annorlunda ut. De är mänskliga figurer, alltså. De är det går inte att komma ifrån det. Och de har sina attribut, de har sina egenskaper som kommer igen, va? Så att jag ser alltså Blakes värld som ett slags, alltså hans mytvärld, som ett slags romanvärld.
Vi hade hemma ett sorts planschverk med bilder av Blake. Och dit gick jag och tittade och fastnade framför allt för den här bilden av kung Nebukadnessar. Oh. Alltså han står på alla fyra, han har långt skägg. Naglarna har ut klor och det ser ut som det ska börja växa fjäll på hans kropp, och hans blick är liksom vansinnig. Och det är en bild ur Bibeln. Men det här liksom gick ju rakt in i mig. Det var ju så skrämmande och liksom samtidigt fantastisk, och ja, jag mötte den helt försvarslös på något sätt.
Ja,
och sen blev det ju Blake.
Eva Ström är poet och litteraturkritiker. 2003 fick hon Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen Revbenstäderna. En bok som på olika sätt och på olika plan är starkt inspirerad av William Blake.
Min nästa upplevelse av Blake, det kom i London år 2000. För då visade de på Tate Britain en stor utställning av Blake. Och då såg man ju alla hans illustrationer och det blev liksom en helhetsbild av honom. Och då började jag också läsa hans poesi. Framförallt Songs of Innocence and Songs of Experience, som är de mest berömda. Det jag fastnade för var ju naturligtvis den här fantastiska The Tiger, som är en av det engelska språkets stora dikter.
You William Blake?
Yes, I am. Do you know my poetry?
Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry?
Vad är det märkvärd? Alltså, vad är det om du skulle liksom...
Ja, den är ju liksom... Den är så vild och omskakande och omtumlande, och samtidigt är det, tycker jag, jag ser det som en religiös brottning. Han formulerar på sitt sätt teodicé-problemet, alltså är Gud god, då är han inte allsmäktig. Är han allsmäktig så är han grym. Så det är grymheten i en, det är en kritik eller en brottning får man väl säga av en gudsbild. Han höll ju hela sitt liv på med religiösa föreställningar och visioner. Han är på sätt en särling, en excentriker, en som står utanför allting, en profet. Och sen är han ju dessutom en radikal, politisk radikal.
Precis.
Och man kan liksom, det är väldigt svårt att få ihop det där. Jag tycker i en sån dikt som The Tiger, där förenas ju liksom allting. Där har man de där välja krafterna som liksom hotar och spränga sönder. Alltså, när jag läser Blake, då får jag alltid en känsla av att jag befinner mig nära en sorts gräns. Ungefär som när jag läser Sylvia Plath, att det liksom blir jag vansinnig nu. Alltså, det känns som ett psykiska brist, att man vinner sig nära en bristningsgräns. Och man vet inte, är det Blakes bristningsgräns eller är det min egen? Så det är en väldig... Han kan väcka en väldig ångest faktiskt.
O, Ros, du är sjuk. Till en osynlig mask som virvlar i vinden en ovädersnatt har nått fram till din bädd av skirhet och rus. Av hans hemliga lust förmörkas ditt ljus.
Blakes värld är inte bara en inre. Yttervärlden är hela tiden närvarande. Hans dikt om den lilla sotarpojken, The Chimney Sweeper, lär ha inspirerat Charles Dickens till hans roman Oliver Twist. Blake lever och verkar i en turbulent tid. franska revolutionen 1789, amerikanska frihetskriget. Samhällsskick och konstnärliga idéer omkullkastas. Den framväxande industrialiseringen förvandlade hans eget hemland, England, till ett samhälle av fabriker och sot. Carl-Johan Malmberg skriver att William Blake på ett helt unikt sätt förenade upplysningstidens politiska radikalism med romantikens högspända tro på konsten som människans främsta frigörande kraft.
And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green? And was the holy lamb of God on England's pleasant pastures seen? And did the countenance divine shine forth upon our clouded hills? And was Jerusalem builded here among these dark satanic mills?
Jag påstår ju i boken att han i alla fall på 1790-talet, kanske också senare, var den person i England som hade den klaraste uppfattningen om vad som pågick omkring honom. Jag menar politiskt, hans syn på klassamhället, på kvinnan, förtryckt av mannen, på arbetarna förtryckta i de nya sataniska kvarnarna som han talar om i dikten Milton. Och vi har ju sett en poäng i att han så att säga blir mindre politiskt tydlig på 1800-talet fram till sin död 1827 då, gör han rätt få direkta politiska uttalanden till skillnad från det han gör exempelvis i Songs of Experience. Men jag tror att man kan inte läsa Blake så. Han drar inte sig undan världen, utan han kommer bara formulera sitt motstånd mot olika typer av förtryck som man ser omkring sig på annorlunda vis.
Man känns ju så sammansatt som att allt... Alltså det här är ju sett från min nu lite möjligtvis naiva när man precis börjat nosa på den. Men så sammansatt att, och att bild... Och du får rätta mig där, men att bild och text, att det liksom är någon slags... Du skriver i början om ett gräl som har pågått. Alltså om att, är det bilden som är det stora och Blake,
ja,
eller texten?
Alltså, men, själva Blake-receptionen, hur man har uppfattat honom under de här, vad ska vi säga, ja, snart 200 år efter... sen han dog, det har ju varit ett, jag beskriver det som ett gräl, va? Där vissa forskare, vissa läsare och betraktare har sett storheten i poesin, andra har sett den i bilden, och det är rätt få som har fått ihop det där, va? Men det har också berott på att de som har sysslat med Blake har varit väldigt specialiserade. Det har varit litteraturvetare, i vissa fall poeter, som har varit rätt bildokänsliga. Och sen har det varit några få bildvetare, som Anthony Blunt till exempel, som på 1950-talet skrev den första större boken om Blakes bildkonst. Fortfarande en fantastisk bok. Men bildmänniskorna har inte förstått poeten, och litteraturmänniskorna har inte förstått konstnären. Och har jag en poäng med min bok, så är det så att säga att dels få ihop det där och visa att han rör sig på ett fritt sätt mellan ord och bild och ornament och text och grafik som ingen annan.
Och jag strosar runt i kvarteren runt Bleecker Street i Greenwich Village på Manhattan. Körsbärsträden har precis slagit ut. Jag är här på semester, men jag hade tänkt passa på att försöka träffa poeten och sångerskan Patti Smith. Hon som inspirerat så mycket av William Blake. Nu får jag inte träffa henne. Istället hamnar jag av en slump i bokhandeln Unoppressive Non-Imperial Bargain Books på lilla Carmine Street. Bokhandeln ägs av James Drogas. Och där, bland hyllrader av böcker med Allen Ginsberg, politisk filosofi, konst och Bob Dylan, så dyker de upp. Hyllmeter om och av William Blake.
I think the first time I heard of Blake through Huxley, I was reading him a lot as a teenager, and then I think I was about 16 when I was lying down listening late at night to WBAI, and suddenly there was a reading of The Marriage of Heaven and Hell from some English actor or something, and it just blew me away. Here I am studying John Milton, and it was so relevant somehow, you know.
James Drugas har varit Blake-beundrare ända sedan tonåren, när han av en händelse hörde ett utdrag ur Marriage of Heaven and Hell på en lokal radiostation. Det var en text som satte djupa spår. Sen dess har han levt med Blakes texter och bilder. De har blivit lite som en del av familjen.
My children learned the whole poem when they were 4 or 5 years old. My daughter's 18 now. She still can recite many Blake poems and sing them to me, you know. But there's so many other things. He was friends with Mary Wollstonecraft, the first real feminist ever.
But how's the impact of his impact today, do you think? When you work here, you see people come here and ask about him. What,
yeah,
and
well,
can
for
you
example,
see his impact in the...
Well, probably one of our favorite well-known customers is Patti Smith. You know, you mentioned you're looking for her. And she always comes straight in to look at the Blake shelves.
James lärde sina barn Blake-dikter när de var 3-4 år gamla. Idag är dottern 18 och kan fortfarande mängder av texter utan till. Det är mycket med den engelska poeten som fascinerar. Han var vän med den första feministen, Mary Wollstonecraft. Idag får James ofta besök av en annan känd kvinna och Blake-beundrare, Patti Smith.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of thy night.
Bland travar med böcker uppställda precis vid ingången hittade jag även ett litet häfte med Blakes mest kända bilder i form av barntatueringar. Bredvid den ligger Allen Ginsbergs samlade verk i en tjock pocketutgåva. James Drugas berättar om kvällar på 70-talet när han ägde en helt annan bokhandel i New York och brukade sitta i timmar med beatpoeten och diskutera William Blake.
We'd talk for hours. I mean, he did readings for the bookstore. I used to run a bookstore for High Times magazine in Soho in the 70s, and we'd have long conversations about Blake. Yeah, he was at that time he was teaching at the Naropa Institute, and he was doing courses about Blake where he would just dissect every single line of every poem, you know, in small classrooms, and he just. You know, I don't think there was any other single thing that he was as concerned about as he was about Blake somehow.
You can see it in his poetry.
Certainly, yeah.
James berättar om Ginsbergs livliga intresse för William Blake. På 70-talet höll han litterära kurser där han diskuterade varenda rad poeten skrivit. Det fanns nog inget han var mer intresserad av på den tiden. I en bok läser jag en historia om när Ginsberg, 22 år gammal, satt i sin lägenhet och läste en dikt av den engelska poeten. Plötsligt inträffade något som han senare skulle beskriva som den viktigaste händelsen i sitt liv. Den unge Ginsberg hörde plötsligt den döde poetens röst i sitt huvud, samtidigt som han uppfylldes av en märklig och storslagen känsla av att dikten i fråga handlade om honom själv och att just detta ögonblick var anledningen till att han hade blivit född.
Ah, sunflower, weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after that sweet golden clime where the traveler's journey is done, where the youth pined away with desire, and the pale virgin shrouded in snow arise from their graves, and aspire where my sunflower wishes to go.
William Blake inspirerade inte bara beatlitteraturen. Hans namn dyker upp som rollkaraktärer i märkliga filmer och serietidningar. Med sitt poetiska universum förebådar han litterära genrer som fantasy, men även rollspel, där man som spelare blir delaktig i händelseförloppet, inte bara iakttagare. Precis som Blake ville att läsaren skulle bli i mötet med hans konst, medskapare. Eva Ström.
En bild som jag också fastnade för, det var en bild av Elohim heter den, och den beskriver när Gud skapar Adam. Och det är liksom första, Adam ligger på jorden och han är omslingad av en orm och så svävar Gud över honom som en stor ängel, men han ser så fruktansvärt grym ut. Och när jag såg den där bilden så tyckte jag att det såg ut som något fruktansvärt sexuellt övergrepp. Och jag, när jag nu tittar på bilden så ser jag att jag har ju lagt till det där i min fantasi. Det står inte riktigt, men det är på något sätt så som Blakes bilder fungerar, att man liksom diktar på något sätt vidare på hans bilder. Och precis som den där, när jag nu ser Nebukadnessar, så ser jag, vad är de där fjällen jag såg när jag var barn? Alltså, han förvandlar den, det blir någon sorts känslochock, och sen så får man ett känsloläge och så ser man saker som kanske inte ens finns där. Men sen finns det också någon sorts motpol hos Blake, och det är att det, fast när han är liksom en skräckens och grymhetens visionära poet, så finns det ju också någon sorts motpol av något oerhört lugn, nästan vaggsång, en oerhört mildhet som plötsligt kan komma fram, särskilt i de här dikterna. Så det finns en sorts vila också mitt i en kaotisk värld, och där är någon sorts oskuldsfullhet. Alltså, när jag såg Blake för första gången, hans bilder, för det är ju originalen då, vad jag förstår, på Tate Britain, så tänkte jag, men vad små de är, för att de är ju så väldiga. Om jag såg ju dem i en sån här bokverk, reproduktioner, och då trodde jag att de var mycket större, för de har en sorts enorm känslomässig stor, vad ska jag säga, väldighet. Och så ser man ju att de är intima. Det är också en oerhört egendomlig motsättning.
To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.
Det finns ju påfallande mycket plötsliga kontraster mellan jättelika figurer och väldigt små figurer, särskilt i de sena böckerna då, Milton och Jerusalem.
Carl Johan Malmberg.
Och Blake har en slags rörelse hela tiden från det stora monumentala till det lilla. Jag tror att Blake hade, även om han hade haft resurser, inte gjort stora bilder. Därför att hos Blake så finns det hela tiden önskan att inte överväldiga åskådaren. Att skapa en konst som är liten och intim, som man kan hålla i handen helt enkelt. Va?
Men hur har du tagit med honom i ditt eget? Hur har du liksom tagit in, och hur finns han i ditt eget fattor?
Ja, i den här Rebenstäderna, den skrev jag ju när jag hade varit i London. Och så hade jag också personligen, jag hade drabbats av en grym händelse, kan säga. Så att då kom det liksom det här problemet med Gud och en sorts religiös brottning, och idén om den här grymma guden blev väldigt närvarande. Ja. Men jag skrev ju en dikt där som direkt refererar till Blake och hans tankevärld och bildvärld, där jag har med väldigt många av hans, jag citerar ju Tiger och jag citerar bilden av Nebukadnessar är med, och den här bilden Elohim när Gud skapar Adam, och även en bild som heter Mercy. Så där, den dikten handlar helt enkelt om Blake, och jag tänker mig hur han får sina syner, de här, att synerna kommer bara till honom blossande och praktfulla och egendomliga. Synerna kommer utan förklädnad, ensamma, praktfulla, blossande. En farans symmetri med neonlysande aura, utstigen ur det högra ögat. Tiger, tiger, burning bright. Skyarna samlar sina tecken till girlanger av oro. Nebukadnessar tvingas till fyrfotagång, och naglarna växer till taggiga klor. And what shoulder, and what art? Gudsskuldrans tricep pressar mannen mot marken, där han krälar ormbunden i detta fruktansvärda samlag, våldförd under skaparkraftens grymhet. Elohim, Elohim, in what furnace was thy brain? Tills Gud rider ut på morgonrådandens daggvind, och det nyfödda barnet slits från jorden, och kvinnan, utmattad i sin vita kraft, klädnad väljer sitt jordbarn före det himmelska, medan bölderna slår och slår ut på jättarnas kroppar, förslavar alfabetet till en ärrande skrift. Jag kan säga att jag kände igen mig i Blakes religiösa brottning på något vis. Att finns Gud och finns han, är han grym om man tillåter det här. Alltså det kan låta kanske lite, inte alldagligt, men om man är med om någon uppskakande, omvälvande händelse, så tycker jag att han är en som man kan vända sig till. För han är där hela tiden. Han är där hela tiden.
Han är i det här omstörtande?
Ja, jag tycker att han är i det här omvälvande, omstörtande och farliga, men laddade. Men så finns det... Ibland tycker jag att han är som en hypnotisk röst.
William Blake dog 1827, nästan 70 år gammal. Hans livsverk är stort. Från de 18 illuminerade böckerna till grafiska blad, 17 träsnitt till Virgilius Bucolia, hundratals akvareller, blyertsteckningar, temperamålningar, epigram och en diger brevsamling. Men hur sågs han egentligen av sin samtid?
Det fanns olika typer av responser för honom. Allt ifrån förståelse och en väldigt förakt. Jag menar, han uppfattade som galen eller förvirrad och så vidare. Men samtidigt kan man säga att han blev naturligtvis aldrig riktigt mött i sin tid, för många av hans texter lästes många decennier efter hans död för första gången. Blake är egentligen ett unikt fenomen i historien. Blakes tid kom först senare och kanske ännu inte riktigt kommit, va? Det är det som gör honom så spännande, att han har ett sånt här ofantligt postumt liv. Samtidigt kan man säga att vi lever i en tid som är längre från Blake än någonsin, i och med att man på något sätt tror att allt som finns kan vägas och mätas. Jag menar allt ifrån astrofysiken ner till minsta idé om vad som försiggår i människors hjärnor när de blir deprimerade och såna här saker. Jag menar den biokemiska traditionen inom psykiatrin. Den motsäger ju verkligen the imagination.
Då är han ju viktig i vår tid, skulle man ju kunna säga, just som en mot... Alltså som en,
absolut, jag tror att Blake är viktigare än någonsin. Därför att det är inte bara att han står för leken och fantasin, utan han står för en oerhört grundläggande tanke. Och det är att människan har inte till fullo blivit till med de möjligheter hon har. Och då tänker ju inte Blake... på att man ska åka till månen och såna här saker. Blake ser ju inte vidgningen av människan och människans möjligheter i att vi ska erövra större delar av världen, så att säga, utanför oss. Utan det är att vi ska erövra vår egen känslighet, våra egna möjligheter att tänka och känna och skapa, va? Så att Blake, så att säga, Blakes rörelse går hela tiden inåt, va? Inåt mot fantasin och mot samlivet med andra människor, va? Blake är ju inte någon isolerad eremit, förordar inte någon eremittillvaro, utan Blake är, så att säga, samlivet, samspelets store konstnär.
I went to the Garden of Love and saw what I never had seen. A chapel was built in the midst, where I used to play on the green. And the gates of this chapel were shut, and thou shalt not writ over the door. So I turned to the Garden of Love that so many sweet flowers bore. And I saw it was filled with graves, and tombstones where flowers should be. And priests in black gowns were walking their rounds and binding with briars my joys and desires.
Alltså Så för mig är framförallt går han liksom rakt in. Han går liksom förbi intellektet.
Ja.
Och hans röst, hans poetiska rösten tycker jag också är hypnotisk. Så han har ju till exempel det här, The Garden of Love. I went to the Garden of Love and saw what I never had seen. Så bara man hör det så börjar man lyssna, vad är han har sett, vad är han har sett. Och sen så kommer jag, sen berättar han vad han har sett där i. Då berättar han att ett kapell har byggts där och att det är ett helt slutet kapell och där står det thou shalt not. Och det finns massa gravar och istället för blommor så finns det gravstenar och präster i svarta kappor. Och all glädje och allt begär är liksom borta. Det är ju en kritik av kyrkan det här. Och hur stängt och slutet det är. Och han ser ju hela tiden glädje och energi och det som han tycker är det viktiga i livet är finns inte med. Det har skurits av.
Mm.
Så det är också, och här ser man, så här tycker jag att han förenar verkligen med de här enkla rymmen och enkla, förenar han en väldigt skarp kritik av religionen som är intellektuell naturligtvis, men den förmedlas poetiskt, den förmedlas hypnotiskt, den förmedlas, ja, det är ju bara genialt.
Blake, Jung and the Collective Unconsciousness.
Tillbaka i New York och James Grubas lilla bokhandel på Carmine Street. Han plockar bland böcker som står uppställda i ett litet rum bakom själva affären. Jag ber honom välja en dikt att läsa. James väljer en kort dikt om en fluga.
Ja, ja, for you. Ja, yes. Ja, ja.
I think I probably would go with the fly. Little fly, thy summer's play, my thoughtless hand has brushed away. Am not I a fly like thee, and art not thou a man like me? For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the want of thought is death, then am I a happy fly, if I live or if I die.
Okay, what is this with this, if you talk about this poem a bit?
Yeah, oh, well, I mean, again, it shows this amazing kind of almost like a Eastern kind of thinking of Blake. I mean, you know, almost like it has a Buddhist quality. It reminds me of, you know, it's sort of saying that the last passage, the part of it, it's a little shocking, you know, if I'm a happy fly if I live or if I die, you know, it's sort of saying, you know, that we all have this thing in common, that we all face this ultimate reality, and there's not something to be afraid of. We just dance and drink and sing till we're done.
Flugan är en märklig dikt, säger James Grubus. Närmast buddhistisk i sin syn på människan. Alla lever vi med vetskapen om döden, och det är inget att vara rädd för. Jag frågar om det kanske kommer finnas ett Blake-citat på hans egen gravsten den dagen han dör. Säkert, säger James, och berättar att han faktiskt besökt den engelska konstnärens grav. Han hittade gravstenen utan att ens behöva leta.
I went to England to visit his grave, and I walked into the graveyard where he's buried, and I had no idea where it was going to be the first time, and I just walked in and for about 30 steps and stopped somewhere in the middle, somewhere, you know, just an arbitrary place, and I just looked down, and there it was, right in front of my feet, the marker for Blake's grave, you know, the exact place where I just happened to stop and look my foot. Put my head down. It was almost as if I was guided there.
Bring me my bow of burning gold. Bring me my arrows of desire. Bring me my spear. Oh, clouds, unfold. Bring me my chariot of fire. I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Thank you.